Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Jaha.
Ja. Har vi börjat?
Nej.
Jag har varit med om en traumatisk upplevelse då.
Jaså?
Ja. Jag har försökt hacka fram min bil.
Oj.
Ja. Vi har inte använt den på flera dagar.
Okej.
Och det måste ha avslutats med att det var nästan som regn. Och sen började det snöa.
Ja, aj, aj, aj.
Så liksom min sambo, hon hade lovat dottern att hon skulle skjutsas till skolan idag.
Mm.
Det sker inte jätteofta, men det sker ibland. Och då skulle jag gå ut här lite, jag var lite före, så då gick jag ut och skulle börja hjälpa till. Och märker liksom att, du vet, när man börjar hacka så här, och det händer, först händer det ingenting.
Nej.
Absolut ingenting. Och sen märker man så här, okej, om jag hackar så kan jag få bort en centimeter. då börjar man bli så här, vad i helvete, vad har jag gett mig in på? Och sen, ja, jag stod nog en kvart. Och bara, till slut så börjar ju bilen bli, ja, det kan ju ha varit så att jag hade bilen igång trots att man inte får det.
Ja.
Jag har inga tydliga besked om det. Men det blev i alla fall någon effekt inne i bilen som gjorde att bilen började värmas upp, och då började det bli lite lättare. Då lossnade stora isjok. 10 centimeters isjok.
Så det kan vara att bilen var på och värmde upp isen, men det kan också ha varit något annat som gjorde att isen bara försvann.
Ja, ja. Precis. Så kan det vara.
Ja.
Det finns inga klara besked.
Nej,
om det.
Det påminner mig om podden Spår, när de skulle göra teståka någon sträcka för att se, går det att åka så här snabbt som de säger att den här misstänkte mördaren har åkt på den här vägen. Och då säger de ju att vi kommer köra alldeles för snabbt, så vi berättar inte vem det är som kör bilen. Det är lite den du kör här nu. Ja. Att det kan ha varit lite osnyggt det här, men det kan också ha varit så att jag inte gjorde det.
Ja.
Lite curlande alltså av din dotter. Är det därför klockan är 10:53 istället för 9 som den skulle ha varit när vi från början skulle spela in?
Ja, delvis. Jag har ju ett konstigt arbetsschema, men jag har faktiskt en dejt med Lars Larsen ikväll.
Jaha.
Så lite därför också.
Okej, vad ska du och Lars Larsen göra?
Ja, vi ska prata om någonting som jag kanske inte ska säga just nu.
Okej, spännande.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Du har varit ute och fryst på träningarna på riktigt den här veckan, hoppas jag, efter debaclet i förra avsnittet.
Ja, i alla fall en gång.
Ja. Det var det en gång. Ja. Det var då du pratade med Martin Springfeldt.
Ja, det var till och med i slutet av förra veckan faktiskt. Men ja, det var det.
Okej.
Jag har varit där.
Ja, det blev en lite speciell intervju. Det var inte riktigt samma feeling som det brukar vara när man står och snackar med provspelarna.
Nej, det var ju som att jag insåg det mitt under intervjun när vi stod där innanför dörren till omklädningsrummet. Jag hade tagit skydd där från kylan. Och där, precis innanför dörren, är det ett litet fyrkantigt rum där spelarna har sina fotbollsskor. Och sen står det så här, 10 Martin Broberg. Står det faktiskt fortfarande, han är ju tränare. Men det står, alla namnen och med nummer och står det, och sen står deras fotbollsskor där. Och då insåg jag att det här är nog lite bättre än, alltså den här intervjun bör inte göras i ett skoförråd. Utan på plats hemma hos Martin och hans familj då, och han var snäll nog att bjuda in oss.
Det var vaket av dig.
Det var det.
Jag vill också säga det, på i det här lilla skoområdet då, som jag också har gjort några intervjuer i mina dagar, så har de en väldigt lökig såna här slagord på, som står på väggen. Har du tänkt på det?
Det står carpe diem.
Det står, så jag kan säga exakt vad det står, för jag har nämligen tagit bild på det en gång. Det står så här: some people want it to happen. Some people wish it would happen. Some people make it happen.
Så är det. Så jag undrar vem som står för det egentligen. Vem som har skrivit det där?
Det har ju stått där i några år. För den här bilden som jag har är från 2018. Mm. Så det har stått där ett tag. Känns det lite Simon Åströmmigt?
Ja, eller Axel Kjell kanske i huvud misstänkt.
Kanske. Mm.
Jag har tagit någon bild där. Och då ser det ut som, det var någon som trodde att jag hade liksom lagt in den här texten bredvid någon. Som, ja, det var en spelare som satt på bänken där och sen var bilden på. Och ja, det var någon som på fullt allvar trodde att det var jag som hade skrivit. Den
du ville ha, lägga på en ja. Sån så här effekt ja, av någon anledning.
Ja, det var det inte.
Nej.
Ja, de har lagt till något också. Någon så här punktlista också nu. Jag kan inte riktigt referera den. Det handlar om vad man vill vara för någonting. Liksom ett offensivt lag. Vi spelar alltid för att vinna. Vi är ÖSK. Något sånt. Det är 5, 6, 7 olika.
Okej. Okay. Ja. De hade ju också en gång i tiden, det var längre in i det här uppehållsrummet, då hade de två stycken, det var på Axéntiden, plaströr. Och i den ena var det, ja, säg att det var gröna bollar och blåa bollar i den andra. Det var på den här tiden när de fick så mycket skit för att de alltid släppte in mål på hörna.
Mm.
Så då la de en boll i ena röret när de hade släppt in på hörna och en boll i andra när de hade gjort mål på hörna. Bara så att alla hela tiden skulle ha den i sitt medvetande liksom. Så, som en, någon form av pedagogisk grej. Ja. Det var ju fler bollar i insläppta.
Ja,
Nästan jämnt.
Ja, de gjorde väl knappt något, ett enda mål på hörna i den gångna säsongen, så då blev det.
Då hade det varit ett sorgligt rör.
Ja, ja. Nej, men jag tycker ändå att Martin Springfeldt, det är ju något lite nytt som händer i ÖSK just nu.
Ja.
Och har ju inte jättemycket med just Martin att göra, men det handlar ju om ekonomin egentligen. Alltså att vi är på väg in i en situation där ÖSK är på väg in i en situation där man alltså kommer vara delvis halvprofessionell. Skulle jag vilja påstå. Jag vet inte om de själva skulle skriva under på det. Men Daniel Hultqvist hade ju ett jobb i sidan av. Och det finns flera spelare som har kontrakt som jag skulle säga inte riktigt är. Liksom, det är inte ett heltidskontrakt.
Nej.
Och Martin Springfeldt då, som vi pratar om, han är utbildad revisor och planerar att fortsätta jobba i ganska hög grad som det. Även om man då kommer få ett kontrakt med ÖSK.
Mm.
Och då, jag har ingen aning vad han kommer tjäna, men låt oss säga att han tjänar då att lönen är nere från Nahir Besaras drygt 100 000 i månaden till kanske 20 000 eller något sånt.
Mm.
Ligger någonstans där kan jag tänka mig. Eller 25 000, inte vet jag. Men det blir liksom att man har ett kontrakt med ÖSK och sen dryger man ut.
Mm.
Eller man jobbar som i det här fallet revisor, men så dryger man ut lönen med att man också spelar fotboll.
Precis.
Det beror på hur du vill vända på det. Men det kommer ju, det är ju där ÖSK, Lars Larsson pratar om ödmjukhet och det säger ju Christian Järdler också. Och det är här då ÖSK är just nu.
Mm. Det är intressant, för det är faktiskt inte så vanligt att man står och intervjuar en ny ÖSK-spelare och den pratar om och pussla med livet.
Nej.
På det sättet som Martin Springfeldt faktiskt gör.
Mm.
Det är någonting som man är ganska van med när man intervjuar KIF Örebro-spelare.
Ja.
Där är det nästan alltid standardfrågan. Mm. Att okej, vad gör du utanför fotbollen då? Då är det ofta att de pluggar på universitetet, passar de på att göra när de är i Örebro, eller så har de något litet jobb några timmar om dagen. Och sådär. Och där är ju, även om de spelar i högsta serien, så är ju marginalerna är ju noll på pengafronten för dem. Så där räknar man med att det är så det är. Och med ÖSK så har ju det givetvis varit en icke-fråga i väldigt många år. Så att det är verkligen en resa som klubben är på nu.
Ja, och en resa tillbaka i tiden om man vill. Det svenska professionella projektet, liksom, det är ju inte gammalt egentligen. Liksom det på 80-talet och hela vägen in på 90-talet var det ju vanligt att spelare fortfarande jobbade vid sidan av. Det är ju liksom mot slutet av 90-talet som det här verkligen slår igenom, att alla blir professionella. Även ner på superettanivåer, de allra flesta då. Så det är en ganska dramatisk tillbaka steg. Och sen, alltså, om hur illa det är för fotbollen, det är ju, jag minns när Malmö tror jag var det första laget i början av 80-talet som började med de här professionella anställda spelare. Liksom. Och de gick ju då in i en tillbakagång ganska flera år. Därför att pengarna räckte inte till, alltså. De hade ju väldigt bra spelare som sen jobbade som brandmän. Säg att de hade 15 väldigt bra spelare som jobbade som brandmän vid sidan av. Och sen betalade de dem halvtid. Och sen tog de samma pengar då och betalade 7,5 spelare. Det blev bara pengar till en 7,5 spelare som jobbade heltid istället. Och sen hade man ju då, fick man fylla på med 7,5
som inte fick så mycket alls.
Som inte var så bra.
Liksom. Nej, precis.
Så det tog ju lång tid innan professionaliseringen verkligen blev effektiv, så skulle man säga. Så ja, det där är spännande. Och vi får se vad det innebär. Speciellt kanske nu under silly season. För där liksom, Martin Springfeldt är 27 och har ett liv vid sidan om. Han blir inte bortskrämd av att ÖSK vill att han ska jobba vid sidan av. Det kanske är Martin som själv vill jobba. Det är, liksom, det är ett intresse.
För hans del så känns inte det som en faktor.
Absolut,
han vill
inte
ju spela i ÖSK, såklart.
Ja, och han vill jobba som revisor.
Ja, precis.
Han vill liksom bygga sin karriär på så håll. Det är inget konstigt, men liksom, går du till en lovande mittback i Sollentuna och säger att vi kan erbjuda det här halvtidskontraktet och sen kanske du kan jobba lite på ICA också och köra ut deras matvaror. Då blir det inte lika läckert.
Nej.
Så vi får se vad det handlar om. Jag tror ju att ÖSK fortfarande kommer ha helt professionella kontrakt. Men inte alla.
Inte alla, nej. Precis. Det är det. Ja. Värvats har det gjort i andra delar av länet, Fredrik. Degerfors har värvat ÖSK-bekantingen Adi Fisic.
Ja, det är en pikant situation.
Är det en pikant situation?
Ja, men det är det väl, eftersom ÖSK då valde ju bort Adi Fisic ganska tydligt förra sommaren. Och du vet, liksom det här mantrat med Yilvan Hamad och Jimmy Durmaz. Det här är sånt.
Liksom du tänker så.
Blir Adi Fisic en dundersuccé i Degerfors, så kommer ÖSK få det här i huvudet 15 år framåt.
Ja, precis. Det finns inte så mycket att vinna här för ÖSKs del.
Nej, det finns ingen bortre gräns eller för det här veträtt.
Veträtt, nej, det har vi ju sett. Ja, sådana här saker ska sent glömmas bland ÖSK-publiken.
Ja, så är det verkligen. Fysik veträtt, om man nu gör några mål, kommer användas och dunkas i huvudet på ÖSK.
Det skulle ju räcka att ÖSK en gång vart 40:e år missade en talang, så skulle det här leva vidare i all evighet.
Ja, nej, det går inte. Det kan inte dö.
Nej.
Adi Fisic gjorde ju en jättefin höstsäsong i Örebro Syrianska då, i ettan. Gjorde ju några mål som helt fantastiska. Om man kan hålla den nivån i Superettan nu för Degerfors, då blir han ju. Han är ju intressant på det sättet. Han är väldigt lång och lite snabbare än man tror. Han är ju ingen så här nick. De kanske kan lära honom att nicka.
Ja.
Han är ju över 1,90, så nästan 2 meter lång. Men är ingen nickspecialist då, så kan man lära honom, kan han addera det? Han skulle inte vara den första väldigt långa spelare som inte kan nicka och som lär sig det över karriär. Så, en jätteintressant profil. Jag tror att det kan bli bra. Jag tror väl kanske att Vukojevic är Degerfors första anfallare när han kommer tillbaka från skada. Men han är ju skadad, korsband. Och sen har man honom i Gustav Lindgren och Pashang Abdullah. Och det är ju i bjärt kontrast mot ÖSK, som ju har en uttalad anfallare i Kalle Holmberg.
Precis.
Och sen 17-årige Bilal Fuseni som ju gjorde inhopp i division 2 förra året. Så det är en väldigt, väldigt skillnad på bredd. Även om då kanske jag håller Kalle som den bästa av de 6 anfallarna.
Det gör jag med. Alla anfallare är egentligen i Degerfors trupp. Det enda man vet om dem är ju att de inte var tillräckligt bra för allsvenskan. Sen hur de står sig på superettan-nivå. Pashang Abdullah är ju för sig, kommer ju väldigt nyligen då från superettan. Men hur det står sig överlag där, det är ju svårt att säga. Men jag tänker ju när Degerfors värvar Adifisic att det kanske främst är en inhoppare.
Ja, det tror jag också. I det här läget, absolut. Att man ser Vukojevic som sin första. Men han kanske inte kan spela direkt. Jag tror kanske inte att man ser Pashang Abdullah som något långsiktigt projekt. Finns det någon möjlighet att någon out där under vintern, så tror jag att man kan ta det. Och sen Gustav Lindgren, han är väl i fas med Adifisic.
Ungefär
även om,
så, ja.
Även om han gjorde lite mål i allsvenskan. Han gjorde väl 2, va? I samma match.
Ja, han fick ju inte spela jättemycket. Men...
Nej, men bredden främst. Och sen bygger det lite på att Vukojevic kommer tillbaka. Då har de en väldigt stark anfall.
Ja. Hörru, du, får jag gå vidare? För jag vill ställa en av sportens biträdande chef till svars.
Aj då. Ja. Vad har jag gjort för något?
Ja, du ska få... Som det heter på tidningsspråk, dagens ris.
Ja, okej.
Nej, jag och många med mig såg en rubrik häromdagen på NA-sporten som det stod så här. Här är Holmbergs nya klubb, ungefär.
Ja.
Och då hoppar man till och tänkte, men vart fan har de släppt iväg Kalle?
Ja,
tänker
precis.
Man. Ja.
Det var ju någon,
herregud.
Ja, vi fick ju, det var ju någon på Twitter som skrev till oss också att han hade definitivt inte beställt en hjärtinfarkt till frukost.
Nej.
Så jag får ju be om ursäkt för det.
Ja,
det är den unge raske Hugo Levinsson som vi ska kasta under bussen här.
Ja, vad skönt. Det gillar man. Det handlade ju alltså om Adde Holmberg då, Degerfors förra tränare som blev klar för nytt jobb hos Örgryte. Så det handlade inte om någon Kalle överhuvudtaget. Men det kan ha varit några stycken som trodde det. Och då vill jag att du, för att jag hänger gärna ut Hugo. Men jag tycker också att du i egenskap av chef ska förklara, hur kan det bli så här?
Ja. Det var väl en rubrik som inte gick att motstå. Eller så var det så här att lite grann så här, som man, jag kan vara så här att jag har olika... Liksom, ja, vad ska man säga? Olika rum för olika saker. Jag kan på samma gång... hålla på och planera på en lördag så här, att med min sambo att vi ska göra det här. Och sen kan jag samtidigt planera på lördag med någon helt annan att jag ska göra något helt annat exakt på samma tid. Så, och sen kommer det fram att men det är ju samma tid. Jag har liksom hanterat de här två sakerna helt som isolerade fall. Och lite så här, Andreas Holmberg, jag har aldrig reflekterat över att Andreas Holmberg heter Holmberg, precis som Kalle Holmberg. Att Holmberg i Andreas fall är ett helt annat namn än Kalle Holmberg.
Det är ett annat universum
ett
där
helt
han heter
annat
Holmberg. Ja, jag förstår.
Ja. Så
du tänkte inte ens på att den här rubriken går faktiskt att missförstå?
Nej, nu, även om jag har den otroligt tunga titeln biträdande sportchef.
Yeah.
Den är väldigt, den är respektingivande. är den.
Okej.
Så är det inte så att jag tittar på alla rubriker som går ut?
Du är inte den hänga över axeln chefen kanske? Nej. Så det, ja, men då så, då är det Hugo Levinsson, hugo.levinsson@na.se som ni ska vända er till om ni är missnöjda med det här.
Men man kan konstatera att texten gick omotiverat bra. Mm. Antingen så är det så att NOs läsare är extremt intresserade av Andreas Holmbergs nya jobb, eller så blev många lurade helt enkelt, och det är klart, det ska ju inte vi hålla på med, hålla på att luras.
Nej, det är som med din bil där, att antingen så var det så att det var en gangstrad rubrik eller så var det inte det.
Nej.
Det kan vara både och faktiskt.
Ja, precis. Det finns inga riktigt säkra uppgifter.
Precis. Jaha, men du skrev, har jag för mig, att någon var klar. Skrev du inte att den här målvakten var klar?
Ja, precis. Och sen sa ju Christian Jäller att det var han inte alls.
Okej. Okay.
Mm. Så vi får väl se vem som har rätt. Mm. Förmodligen hade Christian Jäller rätt då.
Ah. Ja.
Antar jag.
Han kör den här som Björn Westerholm gjorde när han var så otroligt trött på Fotboll Direkt. För de hade avslöjat kanske 10 gånger att han skulle sparka Andreas Alm. Ja. Och sen, till slut så gjorde han ju det. Och då öppnade han hela presskonferensen med att säga att bara för att någonting blir sant den 100:e gången så var det inte sant de första 99 gångerna.
Nej.
Det var liksom, det är den. Ja. Mm. Men det första nyförvärvet ska ändå vara klart, eller?
Det viskas om att det kan bli klart inom kort.
Okej. Okay.
Mm. Och jag vet inte alls vem det är.
Tror vi
att inte hundra på att det blir klart heller den här veckan, men det viskas om det.
Okej, okay. Och tror vi att det kan vara någon som kommer helt från ingenstans, eller är det någon av de här provspelarna?
Jag gissar på att det är någon av de provspelarna. Ja. Och då finns det kanske två som är mer troliga än andra.
Springfeldt känns ju väldigt trolig. Han känns som en sån som, det kommer inte vara så krångligt att göra klart med honom.
Nej.
Utan det är ganska tydligt vad båda vill, och vi löser det här liksom.
Ja, och det kanske både talar för och mot att det är Springfeldt just nu.
Utan, aha.
Ja, eller hur? För att man skulle kunna säga, ja, men Martin Springfeldt tar vi lite senare.
Vi ser hur mycket pengar vi har kvar då.
Ja, eller han är ju stort, vi är överens och ska vi göra klart om det här nu. Men det kan absolut vara han. Annars så skulle jag väl gissa på Sebastian Selin. Alltså att min artikel då i retrospektiv blir sann.
Ja, ja. Okej.
Okay. Mm. Ja, jag tror det. Att det är någon av dem som är mest troliga.
Är inte det här, det känns konstigt att du vet att någon är klar,
ja,
men inte vem?
Man får ju oftast inte hela pusslet på en gång. Utan polisen lägger pussel.
Nu har jag fått
någon pusselbit som säger att det kan bli klart. Det var en annan Lucas Limon var ju i pressen igår också.
Aha, det har jag missat.
Och där blev jag så förvånad. Det är Fotboll Transfer som skriver om det.
Okay.
Sajten. Och jag blev så förvånad över att de är så ivriga att använda ordet uppgifter.
Okej. Okay.
För de säger så här till... Först säger de att det finns uppgifter, att det finns allsvenskt intresse.
Mm.
Och det säger väl Lucas Limon att ja, det vet jag inte så mycket om, men min agent sköter det där. Och sen säger han ju väldigt mycket om sin roll i ÖSK inför året, så det verkar inte som, jag tror inte att det är så här superkonkret med, men det är väl, de har väl fått uppgifter om att det finns något löst intresse från allsvenskan, varifrån det nu kan komma.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Men sen säger de så här, en rak fråga till dem. Vi har uppgifter på att ÖSK vill förlänga ditt kontrakt.
Okej.
Okay. Och då svarar Lucas Limon så här, att ja, det stämmer. Jag har haft bra diskussioner med Christian Järdler, bla bla bla. Det är alltså en bekräftelse. Nu är det lite så här journalistskolan 1.0 här.
Men, vänta. Ja. Är det jag som är dum i huvudet nu? Är hans kontrakt på utgående?
Ja, det går ut efter den här säsongen.
Efter nästa säsong. Ja.
Så ÖSK, det är ju jättetroligt att ÖSK vill förlänga kontraktet. Mm. Det är ju inga konstigheter alls. Jag är ju bara så här lite road över att rubriken blir då så här, uppgifter. ÖSK vill förlänga kontraktet med Lucas Limon.
Mm.
Han har ju faktiskt bekräftat att uppgifter är så det är som ett modeord i fotbollssilly. Det blir liksom, det är lite häftigare att skriva om att det är uppgifter.
Det är häftigare än att spelaren har erkänt att det är så här det ligger till. Vilken otroligt bra spaning. Och den säger nog väldigt mycket om silly journalistiken överhuvudtaget. Det finns ju en besatthet av det där.
Ja.
Att även den mest ointressanta övergången ska avslöjas.
Mm.
Om det så är 10 minuter innan det blir officiellt,
ja,
så ska Disco ut med en artikel.
Ja.
Alltså, och då, det är ju inte så mycket journalistik i det egentligen.
Nej. Året har väl också, det har ju varit några saker som har hänt i den här silly journalistiken som inte har varit så bra.
Jättebra, nej.
Nej. Som Anels det här när han hyllade den. En Anna Lavdic.
Mm.
När han hyllade en agent i en tweet. Att den här övergången gjordes möjligt efter ett fantastiskt arbete. Eller något litet.
Ja.
Det togs inte emot så jättebra. Och kanske också liksom så här, gav en blick bakom något. Mm. Bakom ett skynke. Jag är ju tudelad. Jag har alltid tyckt att det var spännande med den här typen av journalistik.
Mm.
Men också väldigt tudelad. Och blir allt mer tudelat. Just på grund av den här 10-minuters grejen.
Ja.
Att det är så många som avslöjar någonting 10 minuter innan.
Mm.
Alltså, jag vill inte vara tillbaka och prata om gamla goda tider. Men jag menar, när jag började så var det ju att man... Då var det 24 timmar.
Mm.
Man fick någonting i tryck. Och sen ramlade det ner i allas brevlådor. Mm. Och det enda någon annan kunde... Det enda jag jobbade på Örebro-Kurien då... Det enda kollegorna på, eller rivalerna här på Närkes Allan kunde göra då, det var att suga på det sura äpplet i 24 timmar innan man kunde då komma ut med något eget.
Mm.
Och nu handlar det om bara sekunder, så värdet av ett avslöjande är ju...
Urvattnat.
Ja, väldigt.
Och nu är det ju till och med så att du kan avslöja utan att ens slå upp datorn, för att det räcker ju med i värsta fall då att dra iväg en tweet.
Ja.
Om det är så pass att jag hinner inte ens skriva en artikel om det här, utan jag skriver det nu och sen så bekräftar klubben om 2 minuter.
Ja, och sen går det är ju ett tröttsamt schema det här med att man avslöjar någonting väldigt snabbt in på.
Mm.
Och ibland så avslöjar de det flera veckor innan, och då det är ju jättebra.
Mm.
Det är ju inte alltid dåligt. Men det där upprepande schemat med att man avslöjar någonting väldigt snabbt innan och sen så lägger man ut en ny tweet efteråt där man nu bekräftar klubben.
Mm.
Att, ja. Men det är vad det är. Alltså, det är klart, det är väl också ett spår av att klubbarna blir duktigare och duktigare på. Förr i tiden kunde man prata lite mer slängigt med spelare, tränare. Nu kan man ofta mötas av att man får en bra kontakt med någon och sen så blir det liksom ändå, det kokar ner till att ja men jag kan säga det här till, men jag måste höra av mig till klubben för att och sen blir det ett liksom kommunikationsärende i klubben mer än journalistik.
Mm.
Så det är så det fungerar nu. Då var det mer sådär att man pratade med någon, en tränare som var liksom, han var ju allt i klubben liksom, han sket väl i om det var någon på kontoret som skulle liksom, och det fanns ju
åsikter.
Ja, det fanns ju inga, det fanns ju inga kanaler heller att berätta det där, och då fanns det ju möjligheter mer att göra sådana typer av avslöjande.
Mm.
Ja. Nu avslöjar man sånt som klubbar inte vill att man ska berätta, helt enkelt.
Precis.
Och det är ju inte, och då är det ju inte spelarvärvningar vi pratar om så mycket.
Nej.
Utan det hoppas jag att de som lyssnar på den här podden förstår skillnaden med vad klubben, vad ni får av en offentlig kommunikation från en klubb, som ju kan vara väldigt fint paketerad och det är trevligt om man har access till alla spelarna och man kan vara inne i omklädningsrummen och det finns ett värde i det. Men när det blåser till, då får ni inte veta någonting om det.
Nej.
Hälsar jag till er nu. Lyssnar ni där ute? Då får ni inte reda på någonting. Så då får ni bestämma er vad ni vill ha för information. Liksom.
Ja.
Så är det.
Så är det. Ska vi gå vidare?
Partymålet givetvis.
Partymålet såklart, men det där har man ju tänkt mycket på, framförallt när det gäller storklubbarna, att de kanske startar någon sån här, nu har vi en egen webb-tv-kanal för att vi är så transparenta och öppna. Mm. Men det är egentligen såklart ett sätt att kontrollera vad som kommuniceras. Mm. Och då tycker folk att, ja men jag har fått veta tillräckligt. Jag behöver ingen, liksom, vad ska vi med journalisterna till? För att jag får ju vara i omklädningsrummet med min klubb. Liksom.
Ja. Ja, och det är inte värdelöst, men det är något annat.
Det är något annat, ja. Nu går vi vidare. För jag förstår att du har suttit och satt ihop sån här statistik igen.
Mm.
Eller är det statistik eller är det bara
siffror? Jag vet inte riktigt vad det är. Jag misstänker att du inte kommer bli så imponerad.
För du har ju använt orden en fantastisk supertabell i våran interna kommunikation här.
Ja, precis.
Så att då, vad består den här fantastiska supertabellen av?
Jag har gjort så här att jag har tittat på alla, inte alla än, jag har inte hunnit. Jag har bara gjort det på 8 tror jag. 8 lag.
Jaha, på 8.
Ja, så det är en halv superfantastisk tabell.
Okay.
Ja. Och det har tittat på spelarna som lagen har värvat och spelarna som har lämnat klubbarna.
Åh herregud.
Och sen har jag alltså räknat ut minuter på spelare. Hur många minuter har gått ut genom dörren hittills och hur många minuter har kommit in i dörren. Och vad är de minuterna värda jämfört med de som har gått ut?
Det här har du suttit och gjort. Alltså med
på min arbetstid.
Det är, bakom den här fina titeln så sitter det är bara liksom massa jävla gag. Jag blev ändå lite imponerad över att du gör det på, om du hade gjort det på ÖSK och bara så här ser det ut. Du ska göra det på alla lag här nu.
Jag har gjort det på 8 hittills.
Du har gjort det på 8. Mm. Ja.
Och då har jag liksom, det är sånt här du brukar bli imponerad av. Jag har gjort en översättningstabell då. Så alltså att man, om man värvar en spelare från Allsvenskan, då är dennes minuter värda 1,25 av, alltså en minut i Superettan, en poäng. En minut i Allsvenskan, 1,25 poäng. Och en minut i ettan, 0,75 poäng.
Okay.
Mm. Och sen multiplicerar jag där och så får jag ett värde.
Det låter riktigt vetenskapligt.
Min kollega uppe i Sundsvalls tidning, Lukas Salin, han sa så här när jag hade presenterat den här idén, att ja, en examinator hade kanske inte godkänt det på en C-uppsats, va?
Så det... Nej, för att det här med 1,25 och 0,75, det ska vi vara väldigt tydliga med att det har Fredrik Karlsson dragit ur röven.
Det är sant. Det är sant. Ja, men vill du höra lite siffror?
Självklart.
Lite jämförelse.
Ja då.
Vi börjar förstås med ÖSK. Och där är värdet, det finns ju inga plusfaktorer i ÖSK. De har ju inte värvat någon hittills.
Nej.
Men, så det är helt enkelt. Och de har ju, alla värden är ju 1,0. Eftersom de har ju bara spelat i Superettan. Så där efter säsongens slut så har nästan 1200 minuter gått ut genom dörren.
Mm.
Och det är ju väldigt mycket.
Mm.
Ja. Ja, jag märker att du blir blåst av banan här av det här. Så jag går rast vidare. GIF Sundsvall.
Ja.
Nästan 14 000 minuter.
Nej, det här funkar inte, Fredrik. Finns det någonting som är helt sjukt som sticker ut i det här. Annars får vi bara det här nu. Du kan inte bara sitta och räkna upp Sundsvall 14 000. Okej? Okay? Vad är det?
Det är väldigt mycket.
Ja, jo, ja.
Ja. Sen blir det där lite luriga med Degerfors då. Mm. Alla deras blir ju värda lite mer.
Mm.
Vilket ju sätter dem i en sämre sits i, den här, i min tabell.
Ja, vad är Degerfors siffra då?
Den är 14 000 minuter. Så det är
samma
krisläge.
Som Sundsvall då?
Ja, precis. De har ju fått in Adi Fisic. Han ger ju nu, lite poäng. Ja, jag ska fila på det här känner jag.
Jag tror
utsikten
att det här
ligger
behöver,
värst till.
Ja, det är inte en helt dum idé det här, men den behöver verkligen paketeras och du skulle behöva ta fram en referenssäsong. Att det här året hade ÖSK 2000 i sånt här transfervärde då. Och då hamnade de nya i allsvenskan.
Mm.
Så att man förstår vad betyder 14 000. Jag har ingen aning.
Nej, jag är helt med dig. Helt. Det är som lite work in progress det här.
Jättebra.
De som ligger värst till är i alla fall Utsikten.
Okay.
De har ju typ tappat hela sin trupp.
Och vad är deras...
Vill du ha siffran? Jag märker att du vill ha siffran här.
Ja.
15 600 minuter.
Och det ska då vara mycket, mycket värre än 14 000.
Ja, det är 10 matcher i alla fall.
Ja, det är svårt att få grepp om det här.
Ja,
det måste jag säga. Men det var, jag vet inte om det var en fantastisk supertabell.
Nej.
Men det har någonting.
Mm.
Med lite kärlek så ska nog det där kunna landa i någonting.
om jag ska framhärda helt. Så märkte man, den kommer ju, om jag fortsätter med det här så kommer ju utvecklas på ett fint sätt också. För när Ludvig Svanberg till exempel, han Hammarbybacken som lånades in av GIF Sundsvall under säsongen. När han skrev på ett nytt kontrakt, då gick han från minus till plus. Det blev en dramatisk skillnad på, det blev så här 3000 minuters skillnad på GIF Sundsvalls värde. Så det kommer ju liksom, det kommer ju närma sig noll och sen gå över, så börjar ju få, vissa klubbar kommer ju få plus här till slut.
Ja.
När man liksom har fyllt på trupperna. Nu är det alla med alla superminus.
Det här, vi har ju ett sista avsnitt nästa vecka innan vi går på vinterlov med den här podden. Då, till dess kanske du kan putsa lite på supertabellen.
Då kommer den vara komplett och den kommer vara mycket mer lättfattlig.
Den kommer vara begriplig då alltså.
Ja. Ja.
Fantastiskt att du bara säger GIF Sundsvall 14 000. Okej.
Okay. Ja,
Guys 7000.
Guys spelar faktiskt allsvenskan.
Ja,
jag förstår.
Jag skulle säga A for effort. Det var jag på väg att säga, men vi är inte riktigt klara här känner jag. Du får en ny chans nästa vecka. Bra. Ska vi avrunda med vad hände med honom?
Ja, det tycker jag.
Mm. Och då nu har man ju blivit lite bortskämd, va? Vi hade Sebastian Ring och så hade vi Taha Ali. Det har varit några starka veckor för det här inslaget.
Mm.
Och man är nästan nervös över att det ska bli en besvikelse. Jag vet inte om det kan bli mycket roligare än Taha Ali.
Nej, det är sant. Det är sant. Vad händer med honom? Har pikat?
Mm. Nu har jag en lapp. Det här namnet tror jag att du kommer gilla.
Gör det? Jaså.
Valdetrama.
Men Valdetrama?
Ja.
Men det är ju coolt.
Det är coolt.
Ja. En riktig stjärna där precis innan ÖSK, typ när ÖSK, den här framgångsrika Sixten Boström-eran imploderar.
Mm.
Där lite så här, man kan dra lite parallella kanske till säsongen 2021. Och då är vi ju då vi vad kan det vara för år? Det är ju, de åkte ur 2013 va? Så han kom väl 2012 då misstänker jag.
Mm. På Wikipedia står det 2011.
Ja, jo, men så kanske det är.
Och var kom han ifrån? Är ju en viktig...
Jag vet att han spelade i Hannover 096. Heter de ju. Hannover 096.
Ja, det stämmer.
Det var väl 096.
Det är säkert rätt.
Jag tror att det är rätt faktiskt. Och sen tror jag att han har lite 1860 München på listan.
Stämmer.
Innan han kommer till ÖSK. Mm. Och sen har han ju mitt efter, långt efter, så har han ju mitt det här, det är ju som ett serietidningsnamn. Det bästa fotbollsnamnet, fotbollsklubbsnamnet. Han, Valderrama spelar ju för 3-4 säsonger sedan i den fina klubben Würzburg Kickers.
Ja, det är ett väldigt bra namn.
Det var väldigt bra namn. Han gick sen till Real Valladolid.
Det stämmer.
Ja, och det är ju... Det är ganska sällan ÖSK har liksom släppt... Jag kommer inte ihåg om jag tror ÖSK inte... Det borde vara så att kontraktet gick ut. Mm. Men det är väldigt sällan ÖSK har levererat spelare till La Liga.
Mm.
Frågan om det någonsin har hänt utöver Valderrama.
Det är svårt att komma på någon så där på rak arm i alla fall. Det...
Väldigt, väldigt hög hylla. Får man säga, om vi pratar om det slitna uttrycket.
Mm.
Jättebra spelare, hög nivå verkligen. Som ju blev en favorit på Bern Arena. Hade ju den där förmågan att ta sig in ifrån, vad var det, från vänsterkanten va? Och försöka skjuta alla bollar i bortre krysset. Lyckades ibland. Jag tyckte att det skapade någon, eftersom han vägrade ju nästan spela bollen. Han var ju väldigt självisk.
Ja.
Så det blev liksom så här att man fick känslan av att de centrala anfallarna liksom slutade nästan att bry sig. Liksom. Valderrama hade väldigt mycket boll.
Ta löpningar var liksom...
Ja, nej, varför hålla på?
Var inte längre på repertoaren.
Nej. Och sen var han ju så väldigt, väldigt bra så det blev ju ganska effektivt ändå.
Mm.
Så, ja men en av de bästa... kvalitetsmässigt bästa spelarna ÖSK någonsin har haft skulle jag säga.
Mm.
Och sen är ju inte effekten är ju inte motsvarande.
Just det.
Nej. Men en extremt bra fotbollsspelare.
Mm.
En tysk spelare med kosovoalbansk bakgrund som sen gjorde lite landskamper för Albanien. För att på hans tid fanns ju inte Kosovo som ett landslagsalternativ. Han hade säkert blivit en stjärna i Kosovos landslag om det hade varit nu. Men då, på den tiden så var det några av de Kosovo-spelarna som då istället valde att representera Albanien.
Mm.
Med de problem som det var med det. Nej, men en av de där första riktigt inverterade yttrarna kanske man skulle kunna säga. Som ju, alla är ju inverterade nu nästan. Men en sån där spelare som spelade på fel sida och hade ett... gillade att vika inåt.
Mm-hmm.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Säkert inte jättelätt att ha i truppen. Jag jobbade inte med ÖSK på den tiden. Och jag hade min sabbat från ÖSK på den tiden. Men... det var ju två där. Det fanns ju den här Kurstim Lustaku också som hade också spelat i 1860 München. Då var en polare till Valdet som också kom. ÖSK gjorde ju en hel del satsningar. Det var därför jag sa det här med 2021 och det finns en likhet där. ÖSK försökte genom ganska kraftiga sportsliga framgångar lyfta sig till en ny nivå och bli verkligen utmana om allsvensk guld. Och det slutade ju med att man åkte ur då. 2012. Ja, det var väl 2012. De åkte ur 2012.
Ja, precis.
Och sen gick de upp igen
2013. De var ju superettan. Ja, 2013.
Ja. Blanda ihop det där lite. Men då stämmer det att han kom 2011.
Ja.
Båda gångerna man skulle göra de här satsningarna så slutade det med pannkaka.
Pannkaka
heter det. Förlåt. så heter det.
Det heter pannkaka och så heter det handburgare.
Ja, precis.
Mycket
precis.
Viktigt.
Handbur- ja. Det borde verkligen heta handburgare.
Ja, men lätt att ha i trupp, eller svår att ha i truppen kan jag ju tänka mig. För att om det är en sån spelare som inte gärna lämnar ifrån sig bollen, då kan ju det ibland vara motiverat för att spelaren är så pass bra.
Mm.
Men i ett lag så landar det kanske inte jättebra ändå, att det alltid är han som ska göra allting själv och vara stjärnan. Det kan bli svårt i hierarkierna.
Ja, och när han inte längre drar en kanin ur hatten varenda gång så blir det jättejobbigt.
Mm.
Så ja, men Valderrama, stå för det. En av de absolut bästa fotbollsspelarna som någonsin har spelat i ÖSK. Däremot var effekten inte alls lika bra.
Just det. Och vad händer då med, vad händer med honom, elvan? Får man vara med baserat på att man är bra även om det inte blev bra?
Ja, jag tycker att det blev tillräckligt bra.
Ja.
Så jag tycker nog att han ska in. Men nu är vi ju framme här där jag tycker att vi ska ta bort Spetin Madsen. Ja. Det blir tyst och det blir tät stämning i Hemmaborgens studion.
Ja, så är det ju.
Ja.
Ja. Nej, alltså, du får ju göra vad du vill, men du får också ta konsekvenserna.
Ja, precis. Jag tycker att en tremannakedja med Taha Ali, Niklas Skog och Valderrama, den är ju fin. Alltså.
Den är fin, ja.
Så han går in där, kanske då Valdet eller vi sätter in honom på vänsterkanten, även om man gillade ju mer att spela då på högerkanten. Men så blir det.
Tali, så blir det.
Tali, Niklas Skog och Valderrama, en ljuv musik som tänk om jag skulle kunna ställa det laget på benen i vår.
Precis, då hade det varit omöjligt att inte gå upp, som Axén hade sagt.
Men det är en kraftig offensiv lutning där. Fortfarande på mittfältet är det Sebastian Henriksson, vars dotter ju blev klar för ÖSK igår. Eller
ja, ja. Hon var väldigt lik sin far. Man såg verkligen att så här, okej, jag fattar.
Ja. Ida Henriksson.
Ja.
Ja. Och Paulinho då, som vi ju fortfarande gangstrat in där som central mittfältare, fast han inte är det. Och sen Fredrik Nordback. Så det där mittfältet skulle ju verkligen kunna behöva en uppfräschning.
Ja, vem är det vi behöver ha in för att peta Paulinho?
Ja, menar du den bästa?
Ja, men vem skulle kunna...
En riktig mittfältare, det är låg ribba här.
Ja, det...
Någon som kan spela mittfältare.
Ja.
Vi nöjer oss med det.
Vi nöjer oss med det. Mm. Vad bra, men du, idag är det träning, är det inomhusträning idag?
Ja.
Tyblelund, så du slipper...
Det blev så eftersom det var så kallt. De skulle träna ute idag, men de tränar ute imorgon istället.
Ja. Okej. Okay. Ja, nu ska det ju bli sommar i helgen. Det ska vara en 8 grader. Typ.
Ja, tråkigt. Ja.
Nej.
Får jag lägga till en sak med Valderrama?
Ja.
Som ju kanske alla inte har koll på. Det är ju att hans karriär är jättelång. Alltså där Wurzburg-Kickers var för 4 år sedan. Jag tror han spelade även förra året. Alltså han har ju spelat ända tills nu i stort sett.
Och hur gammal är han?
Han måste vara... Ja, ska vi titta på det?
Ja, han är född 87. Så han är ju 36 i år då.
Ja.
Så det är ju rimligt att
precis.
Kan hänga i.
Men det känns bara så väldigt länge sedan han var i ÖSK.
Ja, det gör det. Nej, men då så. Vi kör en vecka till.
En vecka till, sen tar vi lite paus.
Tar vi jullov. Och vi vet inte riktigt vad det blir. Det någon gäst nästa vecka?
Ja.
Eller de får dras med oss?
Jag tror att det lutar åt att de får dras med oss.
Det lutar åt det. Men då säger vi så. Så är Hemmaborgen tillbaka nästa vecka.